With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är tisdag, det är dags för ett nytt avsnitt av Kommentatorerna. Välkomna ska ni vara hit. Det är sportlovsvecka också. I alla fall i vår del av landet, Peter. Du befinner dig på västkusten. Hur har helgen varit?
Den har varit bra. Vi har åkt zigzag mellan stora vattenpölar och floder som har svävat över. Och jag har barvat detta med att spana lite fridrott såklart. Vad har du gjort?
Nej, men jag har varit hemma. Jag satt i söndags och tittade på Vinterstudion stora delar av dagen. Jag har varit lite krasslig i helgen faktiskt. Och jag blev jävligt irriterad på den här skidtouren. Tittar du någonting på det eller?
Ja, jo då. Det...
Skitour 2020 som den hette. Jag tyckte det var ett otroligt märkligt upplägg. Alltså så här, när man har en så otroligt dominant åkare på damsidan som vinner allting och som är en stort bidragande orsak till att intresset för skidsport liksom riskerar att dö ut när Norge är alldeles för dominanta. Jag tänker på Therese Johaug naturligtvis. Så skräddarsyr man en tour för att passa henne. Man lägger in två sprintare i den här touren. Den ena i Trondheim med den längsta åktiden på hela säsongen i en sprinttävling. Och den andra som var i Åre går rätt upp för en slalombacke och den vann hon. Alltså jag begriper ingenting. Jag tycker det är så märkligt av arrangören av den här skidtouren och av internationella skidförbundet. Ska man göra någon spektakulär sprint så tänk att då kan man väl åtminstone göra liksom 100 meter på skidor eller 400 meter på skidor så att det gynnar sprintspecialisterna, inte upp för en slalombacke så att det gynnar världens redan mest uthålliga skidåkare. Jag tycker det är jättekonstigt.
Ja, jag hör det. Du eldar upp.
Ja, men jag tycker jag har varit inne på det där tidigare om åren också just med skidsprintarna. Att de måste få förbli sprint. Man har ju hela tiden gjort att de har blivit längre och längre och längre. För att, ja, men på något sätt att man ska bygga de redan etablerade stjärnorna. I min värld så vore det fantastiskt om skidåkning kunde vara två saker. Jag vill inte att de som är bäst i sprint också ska vara bäst på de längsta distanserna. För jag vill att det ska vara två olika delar. Och nu blir jag påmind om det där i helgen under den här skidtouren som hade en bedrövligt trist och tråkig jaktstart på slutet där det var enorma avstånd och jag kände bara nej och så kände jag fy fan vad skönt det är att prata om friidrott och inte om skidor, så kan vi inte göra det istället?
Ja, där sprint är sprint och där det vi ska prata om mycket idag, maraton är ju definitivt liksom långlöpning så att där är det större skillnader, men jag håller med, konkurrensen eller konkurrenssituationen som har blivit inom skidor har ju tagit lite död på sporten där det är liksom samma personer hela tiden som figurerar i högst där uppe och det är ju väldigt mycket Sverige och Norge nu, är det inte det?
Jo, ja, på här sidan är det inte så mycket Sverige men på dem, ja, det är mycket Norge och Ryssland och Sverige och det är inte så mycket snö heller ute i naturen och sådär. Nej, det är just nu ingen ljus framtid för längdskidåkningen kan man ju känna när man tittar på hur det ser ut och jag kan tycka att internationella förbundet inte hjälper till direkt för att bidra i en positiv riktning. Nog om skidor, det ska handla om friidrott. Men innan vi ägnar oss åt det. Vi är denna vecka sponsrade av Maratongruppen. Maratongruppen som är Sveriges största arrangör av motionsevenemang och som ju bland annat står bakom ASIC Stockholm Marathon och Ramble Stockholm Halvmaraton. Och det som är lite kul tycker jag med maratongruppen Peter, det är att de inte bara arrangerar stora evenemang utan de jobbar hårt också för att främja folkhälsan.
Ja, det gör de verkligen och allt överskott går ju tillbaka in i organisationen och som sedan faktiskt går tillbaka till idrotten. Och i år har de extra mycket fokus på just ungdomar där alla som är födda på 2000-talet som vill springa något av deras lopp, där bjuder faktiskt maratongruppen på startavgiften så det är inte alls dumt.
Mm. Och vill man veta mer om det här så kika in på deras hemsida maratongruppen.se. Vi tackar naturligtvis maratongruppen för sponsringen utav denna veckas kommentatorerna. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men ljudet den här gången, Peter, det är ju lite olika. Och det beror på att jag sitter i Nacka, du sitter på västkusten. Och det finns ju en anledning till att vi gör så här den här gången. Vi hade ju spelat in det här programmet redan, det kan vi avslöja. Men det kom ju en man som välte omkull alla våra planer. Något oväntat, möjligen för honom själv, men framförallt för oss. Jag tänker på någonting som hände i söndags nere i Spanien, eller hur?
Ja, det var ju faktiskt en fullständig chock. Jag känner ju Musse väl och vi jobbar ju ihop en hel del där han springer i Umeå Track Club-kläder. Och jag vet ju att han har varit i Etiopien och haft ett riktigt bra träningsläger där nere. Men Musse har ju haft mycket problem med liksom förkylningar och lite skador. Och han är ju småbarnspappa och känns lite så här, att han ska kvala till OS och sätta svensk rekord kändes ändå rätt så tufft. Men så kom ju en bomb! Ja. I söndags med ett nytt svenskt rekord av Musse. Helt fantastiskt.
Mm. Det är ju så att vi har en gäst i denna veckas program och det är en maratonlöpare. Det är mannen som var svensk rekordhållare fram tills i söndags förmiddag, alltså nämligen David Nilsson. Vi ska lyssna till honom om en liten stund. Men först, Peter, tycker jag vi ska ta några frågor med den nya svenska rekordhållaren på maraton då, nämligen Mustafa Mohamed. Du ringde upp honom för en stund sedan, han är på väg hem ifrån Spanien och så här lät det.
Hej Musse!
Hej, hej!
Grattis till svenska rekordet!
Tack så mycket!
Hur känns det, den klassiska sportfrågan?
Ja, det känns fantastiskt.
Hade du det här på känn?
Nej, det här är alltså inte, det var överväntan. Däremot visste jag att jag var i bra form och det var väldigt bra förhållanden, både vädermässigt, bra bana och det var en stor grupp som skulle gå med i 2.11-fart. Så på så sätt var det optimalt. Och planen var egentligen bara hänga med den här klungan så länge som möjligt. Planen var att första halvan skulle gå som den gjorde. Den var precis under 2.11-fart då. Det var bara att andra halvan gick ännu fortare än vad planen var. Det är egentligen så man ska springa ett maraton, att två jämna halvor eller att andra halvan till och med går lite snabbare. Springer man för fort första så får man oftast betala det priset och tappa väldigt mycket i sista halvan.
Och när fick du liksom besked om att du var på väg mot ett svenskt rekord?
Jag förstod inte det egentligen förrän sista kilometern, om jag ska vara ärlig. Jag försökte räkna lite i huvudet kring 35 kilometer, men huvudet klarade inte av det. Jag hade lite koll på att det gick fort, att det var klart under 2.11-fart, som ju var ena delmålet lite grann, att försöka klara OS-gränsen. Men vid en kilometer kvar så förstår jag. Men fan, jag kan ju ta svenska rekordet också. Och jag visste att det skulle vara väldigt tajt och det skulle vara tråkigt att missa med några sekunder. Så jag tog ju ordentligt, jag gav järnet.
Och hur var känslan när du insåg att jag satt svenska rekord?
Ja, först var jag jätteglad. Jag såg tiden. Upp med händerna och njuta i en halv sekund ungefär. Sen var det nere på marken och spy. Jag var så trött.
Du är ju snart 41 år gammal. Är du det här i bakhuvudet att det skulle kunna bli ett OS till?
Lite drömmar hade jag. Men det var inget som jag räknade med eller tänkte ens att det var sannolikt. Ja, det skulle vara kul. Även om jag varit med två OS två gånger tidigare så har jag varit på ett trist med hinder. Aldrig på maraton. Det vore kul att få springa maraton-OS.
Jag förstod att du sprang i Nikes Vaporfly skor.
Ja.
Hur mycket tror du det påverkar?
Alltså jag vet inte. Det har blivit en grej där för lite. Jag tror mycket ganska mentalt. Man vågar inte ge de andra det försprånget om det skulle ha betydelse. I och med att majoriteten av eliten springer med just Vaporfly. Det som är bra tycker jag, för jag tycker synd att det blir fokus på skor, utrustning. För löpning ska ju vara enkelt. Det ska inte vara avgörande på vilka skor man har. Men det som är bra nu är, tycker jag, att många andra märken har tagit fram liknande. Så att snart spelar det ingen roll vilket märke du har. Utan det kommer att vara de här liknande som Vaporfly då.
För det har varit en diskussion att de kan förbjudas också.
Just Vaporfly tror jag inte kommer förbjudas. De har varit med i marknaden så pass länge nu. Däremot har man väl förbjudit vad jag förstod som de ytterligare nästa steg. De som Kipchoge använde i Wien när han sprang under 2 timmar.
Så du är inte rädd att det händer något så här retroaktivt? Att det kan ryka ditt nya rekord eller så?
Nej, det är jag inte orolig för. I så fall är det många som kommer ryka, för att det som sagt, majoriteten av elitlöparna har använt de här skorna i 2 års tid nu.
Ja, jättestort grattis Musse. Det är fantastiskt roligt. Du tog din första SM-medalj 1998. Nu är det 2020. Det har alltså gått 22 år. Hur behåller man motivationen på det sättet som du gör?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte hur jag gör det, men att jag gör det är helt klart och har stor betydelse i mina framgångar. Att jag tycker fortfarande så himla roligt.
Ja, superstort grattis. Tack ska du ha.
Tack så mycket.
En mycket glad Mustafa Mohamed är naturligtvis på väg hemifrån Spanien, och härligt att höra där det här med motivationen också. Han höll ju på din tid till och med, Peter.
Ja, men jag minns ju Musse tidigt. Han, jag vill inte säga att han slog igenom med buller och bång, för att det känns ändå som att han liksom kämpat sig in, och det var väl först där 2007 när han var VM4 på 3000 meter hinder i Osaka som det verkligen pikade, och han satte svensk rekord på hinder. Så att sen så har ju han jobbat sig kvar, och det är mycket hans identitet och sådär, liksom löpningen, men att komma tillbaka på det här sättet och liksom orka den tuffa träning som jag vet han bedriver, det är väldigt imponerande. Att ja, han fyller ju 41.
Mm. Och spännande diskussion det här också, tänker jag, med de här Nike-skorna då, Vaporfly skorna som ju har varit minst sagt omdebatterade, i alla fall de uppgraderade versionerna utav dem. De har ju funnits på marknaden sedan 2017, men klart det, oavsett om det sitter i karbonsulan eller om det sitter i skallen på löparna mest, men någonting händer ju när man får de där skorna på fötterna. Tillverkaren pratar ju om en 4-5% i förbättring av löptiderna. Det är i så fall väldigt mycket.
Ja, jag har ju hävdat att det här är tidernas smartaste PR-kampanj som bedrivs då av Nike, men det kanske är lite grann mer än så. Och jag tycker egentligen inte att det är så konstigt att man förbättrar materialet. Jag menar, titta på stavhopp, där börjar man hoppa med trästavar som blir bambu, som idag är kolfiber och glasfiber, och jag tycker att materialet ska utvecklas med sporten på något sätt. Så att jag tycker inte att det är så kontroversiellt att det kommer fram en sko som är väldigt bra för löpning. Man har gjort en väldigt bra sko, det är uppenbart.
Men de hårdaste, eller de mest högljudda kritikerna då, de har ju menat på att det här är liksom att likställa med dopning. Man jagar livet ur fuskare som sätter nålar i armarna för att springa någon minut fortare, men man släpper materialet fritt och det kanske har ännu större effekt. Och jag vet inte, jag är inte beredd att dra det så långt själv, men den självklara parallellen, tänker jag, det är ju simningen, som ju införde de här hajdräkterna det var väl i början av 2000-talet, och alla rekord mer eller mindre krossades. Så där klev ju då FINA, det internationella simförbundet, in och satte ner foten och sa, det här är inte, det går inte, alltså vi kan inte ha den här utvecklingen när materialet driver på för snabbt. Och då förbjöd man ju, inte materialet i sig, för det tror jag de använder fortfarande till viss del, men man förbjöd liksom att man fick täcka allt för stor del av kropparna i det här hajmaterialet då, hajdräkterna som det kallades. Tror du att World Athletics, alltså internationella friidrottsförbundet, kommer att driva igenom någonting liknande när det gäller den här skon?
Jag vet inte, här pratar vi nästan liksom lite politik också kring internationella förbundet och deras relation till skotillverkarna. Och jag vet inte om Nike i det här fallet kommer vara speciellt ledsna om det förbjuds, för det skapar bara ytterligare diskussion och mer media. Och personligen tycker jag ju inte att den ska förbjudas, utan att jag förväntar mig att de andra skotillverkarna följer efter, och det sker en naturlig utveckling av material. Nej, men om man ser vissa grenar, ta längdhopp till exempel, min gamla gren, så är ju det näst bästa resultatet från 1968, och det beror ju till stor del på att materialet har inte utvecklats speciellt mycket. Det är inte jättestor skillnad mot hur det var att hoppa längdhopp då. Skorna har förbättrats lite grann, men annars är det ju inga material som har kommit in. Jag kan tycka att det gör inte så mycket om det kommer in ett material som utvecklas bort. Vi pratar stavhopp, spjut och sådär, där man faktiskt har gjort förändringar i material. Det ska man väl kunna göra i en gren som löpning också. Jag ser ingenting konstigt i det, utan snarare som en naturlig utveckling.
Ja, det är ju inte så att vi i de här dagarna sitter och tycker att det är tråkigt att titta på stavhopp.
Nej, tvärtom. Det kanske bara är bra för sporten då. Time to talk about sports. Please lower your IQ.
Vad tycker ni förresten om det här resonemanget med Vaporfly skor? Bra eller dåligt? Tillåtas eller inte tillåtas? Hör av er till oss. Gör det på e-postadressen kommentatorernapodd med 2D i podd. snabela@gmail.com. Ni hittar oss ju också på sociala medier. Det vet ni säkert. Sök efter kommentatorerna. Kan tänka mig att det är någon annan av er som har åsikter om dessa förhållandevis då nya superskor. På tal om Vaporfly-skon, den var ju högaktuell även under inomhus-SM den gångna helgen också, därför att det slogs ju ett svenskt rekord där, nämligen på 3000 meter. Och om vi tyckte att Musses maratonrekord kom lite oväntat, så var väl det här möjligen som en fullständig sensation då. Jag såg det inte komma i alla fall när Andreas Almgren putsade Kent Claessons 23 år gamla svenska rekord på 3000 meter. Inte i spikdojor alltså, utan med papapapam, Vaporfly-skor på fötterna.
Ja, det kom som en överraskning för väldigt många, tror jag. Och det, på det sättet han genomför detta med de skorna eller inte, så är det väldigt bra gjort. Och dessutom så slår han en kille som Kalle Berglund, så att konkurrensen var ju stenhård. Och som han avslutar loppet är ju, ja, det är jätteimponerande och kul att han är tillbaka. Nu vill man ju se de 1500 också. Mm. Se vad han gör där. Där blir det nog svårt att springa i Vaporfly-skor, utan då behöver han ha spikskor, tror jag. Eller vad tror du?
Jo, men det tror jag. Och det är väl möjligt att han hade kunnat sprungit snabbare i spikskor även i det här loppet. Men ur skadehänseende så vågade han inte ta på sig dem, utan han ville springa i jumpaskor. Och det är ju det här det bästa han kan springa i. Men han avslutade alltså sista kilometern under 2:30. Krossar ju Kalle Berglund på de sista 800 meterna och springer ett avslutande 200 meters varv på under 28 sekunder. Det är en mäktig avslutning alltså av Almgren. Och som du sa, alltså i fjol var han ju bra på 1500 meter. Gjorde ju 3:38 och höga då, men var ju alltid i skuggan av Kalle Berglund. Det ska bli fantastiskt roligt att se de två pressa varandra under utomhussäsongen. Jag tror att det kan gå riktigt snabbt.
Det tror jag också. Det SM:et som var nu hade ju flera riktigt fina resultat. Vi såg även Tobias Montle hoppa 8:22, vilket ju är ett världsresultat. Jag menar, inomhus ingen vind. Han är världstvåa på det resultatet, så att den killen kommer ju också bli superintressant att följa fram till OS. Hoppas verkligen allting klaffar här nu, för kan han lägga på någon decimeter till, vilket han behöver om han ska bli en potentiell medaljör, då är han ju där uppe och konkurrerar.
Mm. Angelica Bengtsson, dubbla mästerskapsrekord, hoppade 4:74. Jag ska pudla, det är min tur att pudla förresten. We are sorry, oh so sorry, really sorry, sorry, we'll never do it again. Det är ju inte pappa Glenn längre som tränar henne, naturligtvis, som vi möjligen råkade säga förra veckan. Det är Peter Widén och ingen annan sedan 2017-2018 någonstans och framåt. Men strunt samma, hon hoppade bra i alla fall, Bengtsson, 4:74. Och sen såg vi en mäktig stöt i kultävlingen också.
Ja, Victor Pettersson gjorde ju ett superresultat. Och
20:89, det är dunderbra.
Det är väldigt bra. Nivån i världen har ju höjts. Hade det där varit för 5 år sedan så hade det nog blivit ännu större rubriker på det. Men det är ju ett riktigt, riktigt fint resultat.
Mm. Satt då doktor, ska vi säga, med Vaporfly-skor på fötterna. Jag bara. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Du, på tal om maraton, jag pratade om veckans gäst tidigare, mannen som ju hade det svenska rekordet då fram till i söndags. Vi har ju en vecka gammal intervju med David Nilsson, och det är inte alls så att den intervjun är vare sig inaktuell eller ointressant, tvärtom, men vi tar med oss det att den är inspelad före Musses rekordlopp, men det ska bli väldigt spännande att träffa honom, för han är en profil, eller hur, Peter?
Ja, men det är han, för det är inte bara så att han har sprungit ett bra maratonlopp, utan han har radat upp toppresultat i vinter, och han är en profil, han sticker ut, han går sin egen väg. Det ska bli jättekul att höra honom.
Ja, men absolut. Så vi gör väl så att vi drar inte ut på det mer, tycker jag, Peter. Utan vi säger...
Det ska bli så kul att träffa David Nilsson!
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Härligt att ha dig här. Välkommen till kommentatorerna. Mm. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Kul att vara här.
Ja, du ser lite trött ut. Är det, får man vara så oförskämd som man säger så?
Ja, jag började väl kvickna till lite. Men det blev lite väl mycket. Igår kanske vi hade en ölprovning som ägde rum hos med en kompis. Så jag hade bjudit in lite kompis till mig. Och jag tror inte att det var så jättemånga öl egentligen som vi delade. Men sen, ja, precis när jag skulle gå så verkade det som att det kom fram någon absintflaska som jag drack från. Men jag förstod inte ens att det var absint. Så det, ja.
Men annars...
Med fast i hand så kanske man hade druckit lite mycket. Men...
Absint, det är sån här, drack inte Strindberg absint på sin tid? Det är sån här lite hallucinogen.
Ja, exakt. Det var nog, det var inte första gången, men det känns ju alltid som att det är sista gången man dricker.
Grattis till svenska rekordet måste jag också säga. Ja, det var ju ett otroligt starkt lopp. Men ni firade med en Barolo som var rätt gammal, va?
Ja, det var för några veckor sedan. Då blev det bara vin. Så då testade vi en Barolo från 1958.
Hur smakar den?
Mycket bra, men den tappade ganska mycket i smak direkt tyvärr. Den var liksom väldigt så där fruktig och sen efter en timme då hade den tappat allt. Mm.
Ja, men spännande, vi kan komma tillbaka till det här ämnet lite senare för jag vet att du är ju intresserad. Men om vi börjar och klänger oss kvar, det var i början av december alltså som du raderade ut ett 36 år gammalt svenskt maratonrekord. Var det enligt plan?
Ja, det var det. Jag ville ju slå det svenska rekordet och helst med så mycket som möjligt. Allra helst under 2.10. Nu var det ju ganska nära, men jag tyckte att jag fick ut det jag hade. De där sista 10 sekunderna som hade krävts för under 2.10, de fanns ju där. Men det är aldrig så att man får ut precis allting när det gäller rent sekunder. Men det var inte så att jag hade en minut i kroppen extra, utan jag tyckte att jag... fick ut det jag hade tränat mot.
Du sprang loppet utan klocka, stämmer det?
Ja, det stämmer.
Är inte det väldigt ovanligt?
Jo, på maraton, för då vill man ändå kolla av om inte varje kilometer så åtminstone var femte. Men jag tycker i alla fall att det blir för mycket att kolla varje kilometer, för då börjar man tänka för mycket på tid. Och jag vet att jag presterar bäst av att bara följa med liksom en grupp, inte tänka så mycket och sen bara försöka slå så många som möjligt.
Men har du koll då på vilken grupp du hakar på så att säga rent tidsmässigt?
Ja, det hade jag. Man försöker typ lokalisera haren innan, vilken nummerlapp det kommer vara, vilka löpare som förmodligen kommer ansluta sig till den gruppen och sådär. Med det sagt kan det ju ske misstag. Jag sprang Berlin maraton 2 månader innan och då råkade jag gå med 2.10-gruppen i början och insåg det efter en kilometer ungefär. Så då var det liksom bara att släppa successivt för sen att efter 2 kilometer då istället komma in i den här 2.11-gruppen som även fanns där.
Alltså du måste ju strävat efter det här rekordet så länge, eller du har ju gjort det. Att äntligen få göra det.
Ja, men jag har haft tiden i huvudet väldigt länge och drömmen. Sen är det väl inte så att jag, vad ska man säga, det är inte så att jag gått ut och kört ett pass mot det svenska rekordet under speciellt lång tid, utan det var väl en realitet som kom någon gång, framförallt efter Berlin då, så att under oktober, november, då var det ju så att precis varenda pass var mot Valencia då och slå det här svenska rekordet och även gå mot OS-kval. Men innan dess så tyckte jag typ att jag hade för långt kvar. När 2019 inleddes var ju mitt pers 2.15 tror jag. Och min nästan bastid var 2.17. Så jag var ju liksom ingen stabil maratonlöpare ens kring 2.13-2.14. Och då att helt plötsligt gå ner på 2.10. Det var inte så många som trodde det om mig kanske inför förra året.
Men vad är det som har hänt då rent utvecklingsmässigt? Vad har du gjort annorlunda?
Men jag fick lite självförtroende av att slå det svenska halvmaratonrekordet. För då sänkte jag mig 1,5 minut. Och då många av de japanerna som jag sprang mot i det loppet, de hade pers kring 2.10 på maran. Han som jag ryggade längst i det loppet, han hade till och med ett pers på 2.06 tror jag. Och jag minns att hans tränare sa efteråt att jag borde kunna springa på 2.10. De tyckte det var så himla konstigt att jag hade sprungit på 2.15 liksom. Jag helt plötsligt kunde springa på 1.02. Så lite självförtroende från det loppet. Och sen ändrade träningen lite grann mer mot maraton. Började prioritera långpassen. Även ett par längre tröskelpass. Inte varje vecka, men i alla fall inför de här marorna. För jag sprang även Hamburg maraton. Då jag först sänkte mig till 2.13.
Men om jag förstår det rätt, var det mer en mental barriär då liksom att komma igenom för att komma ner på de här rekordtiderna än vad det var en fysisk barriär?
Lite både och. Jag har ju kvar ett par pers från 2015 som 10 000 och jag var ju 10 på terräng-EM då. Så just i de disciplinerna kanske man inte gått fram så jättemycket. Så någonstans har man väl haft en bra grundkapacitet i alla fall de senaste 5 åren. Men sen tycker jag att jag har höjt mig successivt för varje år. Det går att hitta liksom saker. Så här, året efter 2016 sprang jag Lidingloppet på 1.38. Och 2017 sänkte jag mig lite på halvmaran. Och ännu mer 2018. Och, så att det har varit så små kliv hela tiden som till slut gjort det möjligt att... Ja, tränar fullt ut mot maraton.
Men det jag tycker är häftigt med dig, David, är att vi har ju följt dig rätt många år. Jag blev lite chockad att du inte är äldre än vad du är. Du är 31, va?
Mm, 32.
Ja, 32, mm. Tack. Nej, men att du har varit med länge, och jag tycker i det samhället vi lever i idag så ska det gå snabbt, fort, bli enormt. Vi pratar Mondo väldigt mycket nu, ung och sådär, men du har ju verkligen jobbat dig målmedvetet och blivit bättre och bättre och bättre, och nu är du ju bättre än någonsin. Vad har det krävts av dig att liksom ha den här långsiktigheten som du har haft? Har den funnits med länge hos dig?
Ja, jo, men det har det. Jag har liksom haft så här dokument, och jag kommer ihåg liksom när jag i princip tänkte att nu ska jag satsa på löpning på heltid, och det var väl 10 år sedan. Då gjorde jag dokument och jag skulle liksom så här gå ner en halv minut per år på halvmaraton kanske, och sådana grejer. Så visst, det har varit långsiktigt, men sen har jag också liksom så här lite tagit varje dag som den kommer, och så ser det inte så att jag har följt någon så här struktur när det gäller träning där jag ska höja milen varje år och sådär, utan då är jag mer, ja, jag kommer ihåg 2014, då skulle jag prova springa mycket liksom. Jag jämförde mig med de bästa löparna i Sverige på 80-talet, fick för mig att de hade sprungit mer, så skulle jag prova det, och så blev det kanske lite bättre, och det med lite överträning fick jag prova något nytt, och så det har varit mycket så här, känna sig för vad som funkar allra bäst för mig.
Men du har varit din egen tränare hela vägen i stort sett, eller?
De sista 10 åren.
Har det bara blivit så, eller är det ett medvetet val?
Jo, men rätt så medvetet. Däremot så det är inte så att jag aktivt valt bort tränare eller sådär, utan det är bara att de inte riktigt har kommit till mig, eller det har inte funnits någon som har känts tillräckligt rätt.
Du, på tal om de här 80-talsmaratonlöparna du pratade om, det svenska rekordet var ju från 83, det var ju Kjell-Erik Ståhl då som hade det före dig. Stämmer det att han blev sur att du slog rekordet?
Ja, eller snarare lite ledsen tror jag. Eller jag började lyssna på en till podd med honom av Rune Larsson igår. Mm. Och där lät han lite mer... alltså han sa i början av podden till exempel att han firar inte längre sin födelsedag, utan han firar istället dagen 1983 då. Då han var 4 på VM:et och slog svensk rekord som sin liksom bemärkelsedag.
Okej.
Och då, om man har gjort det i 36 år så alltså jag ser ju upp till honom när det gäller många saker och så som löpare självklart, men när jag hörde det så kanske jag tyckte lite mer synd om honom nästan, så alltså jag vissa har ju nästan blivit förbannade på honom då att han inte varit mer glad för min skull, men jag kan väl också känna att det var nog det han hade, och sen när man jämför med mig, jag tänkte liksom på den här tiden de första veckorna efteråt, och sen alltså de sista månaderna nu har jag knappt tänkt på mitt rekord överhuvudtaget. Ja. Så det handlar väl lite om vad man är för individ.
En del är ju rekordet såklart, men sen är det ju OS. Det är stentufft i maraton. Då tycker jag att topp 8 är väldigt hårt, som är gränsen då, eller inte gränsen, utan det finns ju en kvalgräns, men så finns det också att man ska vara potentiellt topp 8.
Ja, SOK har ju det kravet. Hur ser du det på det, David?
Ja, men om man liksom börjar med de olympiska spelens grundtanke att alla länder ska vara representerade, kanske inte i precis varje disciplin, men att, ja, att man ska ändå få se människor med olika hudtyper och ja, nej, men så här, olika förutsättningar liksom. Sen finns det ju kvalgränser och så, men jag kan ju tycka att det är ett väldigt snävt perspektiv då från Sveriges olympiska kommitté att man ska vara topp 8, med tanke på att det finns ju lite fler länder i världen än 8 stycken.
Det är ju jävligt olika också, alltså om du jämför olika grenar. Jag tänker, är du spjutkastare till exempel, då kan du ju jaga tävlingar för att kasta över 86 meter eller 86,5 eller vad det nu är som krävs för att ta sig till ett olympiskt spel. Du kan ju göra 3 tävlingar i veckan. Som maratonlöpare är du ju chanslös. Du måste ju ladda för ett lopp länge och ha precis liksom rätt stegring upp emot loppet och sådär. Hur är det för din del? Kommer du behöva jaga något mer lopp, tror du, för att kvala till OS? Eller räknar du med att det du har gjort räcker?
Ja, jag har inte fått några sådana besked att jag måste göra något specifikt. Däremot så la jag väldigt mycket tid på en planering som skickades in i samband med min nominering. Och där har jag skrivit upp ett par lopp. Bland annat Osaka halvmaraton som jag sprang förra månaden. Då har jag satt en nytt pers. Och nästa lopp i den planeringen är New York halvmaraton i mitten av mars. Och nästa Jensen är i maj. Så jag hoppas ju kunna bli uttagen efter New York. Och jag tror inte att New York... att det hänger på det med tanke på att jag nyss gjort en bra halvmara. Så jag tror snarare att jag kommer bli uttagen någon gång slutet av mars, mitten av april. Mm.
Men om de inte har signalerat att du behöver springa en mara till för att kvala till OS, så måste man ju tolka det som ett ganska gott tecken då. Ja. Eller jag gör det i alla fall.
Ja, verkligen. Nej, men annars hade jag ju kunnat göra det. För det enda var ju då att jag inte var topp 8 räknat, olympisk räkning i det här Valencia-loppet.
Ja, för det verkar som att du är ganska... Du klarar av att springa rätt mycket, tävla mycket.
Ja, men med det sagt så behövde jag verkligen en lugnare period just efter Valencia. Det var första gången på 6 år som jag kostade på mig att ta lite extra dagar här och där.
Tävlar inte du sjukt mycket?
Jo, jag tror att jag har gjort ungefär 250 lopp de senaste 5 åren.
Som är längre än...
100 meter?
Nej, men som är längre än milen eller längre än...
Snittdistansen är nog milen.
Ja. Wow. Det måste vara väldigt ovanligt att ligga på den, det
ja,
snittet.
Ja, jag tror att jag ligger mer än dubbelt så mycket. Jag ser att de flesta kanske har 20 lopp på ett år de tävlar mycket. Ja. Och sen med skador och annat så mot mina 250 lopp kanske normallöparen har haft 75-80. Mm.
Men drar du in lite cash då också? Blir du rik på löpningen?
Ja, men jag har väl tävlat delvis för pengar. Väldigt många gånger, både utomlands och i Sverige, men långt ifrån alla gånger, utan det, ja, det är också en jakt på snabbare tider eller ja, komma ut och bara få rutin och springa mot bra löpare. Mm.
Hur är vardagen för dig? Lever du gott på löpningen eller får du kämpa liksom?
Nej, det har just, ja, det här är väl första året då det verkligen börjar gå bra ekonomiskt, men annars har det gått successivt bättre även där de senaste 3-4 åren.
Och vad innebär det då att det går bra ekonomiskt?
Ja, men att jag ungefär tjänar som om man skulle jobba heltid. Mm. Inte mer än så, liksom inga Mondo-summor.
Nu när vi är inne och pratar om Mondo, han får ju enormt mycket uppmärksamhet just nu med all rätt naturligtvis, så bra som han hoppar. Om vi tittar på din situation, får du den credden du förtjänar tycker du, med tanke på vad du har gjort?
Men det har varit relativt lugnt ändå efter maran. Det var ju många som hörde av sig första timmarna. Men det har inte varit så mycket att tacka ja eller nej till efter det, utan än så länge har jag inte fått en enda ny sponsor till exempel.
Är inte det surt?
Men det slår väl ganska bra mot företag eller sånt där om man typ skulle börja, ja. Jag menar, om jag skulle ha någon som jobbade mot mig kanske, som sålde in mig och säger att det här är faktiskt Sveriges bästa maratonlöpare i de tiderna. Just för att maraton är rätt prestigefyllt. Men jag har liksom inte riktigt kommit hit. Jag har väl ingen som... Jag kan liksom inte sälja in mig själv, utan det jag fokuserar på är ju att fortsätta ta ett par kliv till inom löpningen.
Det är ju lite märkligt på ett sätt, för att det är som... Alltså medialt så får du inte så mycket uppmärksamhet, men jag kan ju se, om man ser inom löparkretsar, så är ju du någon form av liksom gud just nu. Hur känner du av det?
Lite mer sådär, respekt känner man väl att man har. Någon gång har också bara blivit sådär... om det är någon tågstation eller matbutik och så att någon har kommit fram. Och det händer ju väldigt sällan. Det händer ju fortfarande sällan, men nu kan det ju hända. Så.
Det är öldisken.
Ja, exakt.
om vi är inne på det här då. Du tävlar ju för en klubb som är ett ölmärke, eller hur?
Precis.
Ja, det är ett lite udda upplägg, kan det låta som. Men de satsar ju på löpning. Berätta lite om det där.
Det är ett danskt... mikrobryggeri kan man kalla dem från början då, att de är specialiserade sig på hantverksöl, Mikeller, och skaparen är ju en gammal duktig 500-meterslöpare. Han hade väl till och med har väl fortfarande ett dansk juniorrekord på 1500. Så han satte igång med Mikeller Running Club för ett antal år sedan, och sen för 3 år sedan tror jag tillkom elitdelen HMRC som jag representerar utomlands från och med det här året. Så det är ju den största skillnaden ekonomiskt nu då för mig, att jag tillhör den här elitklubben där pengar kommer in från bryggeriet.
Hur många löpare är det i klubben totalt?
Elitklubben tror jag att det är ungefär 20.
Okay. Men du tävlar för dem när du springer internationellt då? Och ja. För Högby hemma i Sverige? Mm,
precis.
Så? Okay.
Och jag är faktiskt anställd. Så i kontraktet står det att jag har fri öl. Att jag då ska representera HMRC utomlands. Och sen står även lite arbetsuppgifter. Så man kan väl säga att det ekonomiska kommer ändå ungefär hälften avsett för representation för laget. Mm. Och hälften är lite administrativa mejluppgifter och sånt här. Så jag kollar mobilen lite varje dag och så. Men det är ett än så länge väldigt enkelt jobb.
Men det är öl de kan skicka upp, det är inte absint. Utan
nej,
det
är... exakt.
Så jag känner nästa sponsor.
Deras öl igår på. Det som jag drack lite för många kanske.
Jag tänkte vi skulle hoppa lite i tema. För jag hade ju tyvärr ett dopingfall. Mm. För Sia som åkte fast här för ett tag sedan. Jag såg att du var ganska så tydlig med vad du tyckte och att du i sociala medier skrev att det inte kom som någon överraskning för dig.
Nej, precis. Men jag kände faktiskt inte heller någon ilska. Jag var mer arg i så fall på Adil Boafif som åkte fast för 4-5 år sedan. Va? Mm. Dels hade han tagit, stulit får man ju säga, SM-medaljer under längre tid i Sverige. Robel har väl mer existerat sista 4 åren och det är väl först sista 2 åren som han har dominerat. Adil var ju mer, han vann ju nästan allt där ett tag. Så han stal ju mer medaljer och pengar. Men det är likadant där med Robel då, att fast jag kanske inte är jättearg på någon personligen för jag tycker att trots att han har dopat sig tycker jag att det är en bra kille. Så kom jag ju 2 på SM-milen och jag kom 3 på SM-5000. Så det är ju pengar som har tagits. Även, jag vet ju liksom någon gång i somras där jag satte mig i bilen och skulle åka till Halmstad och sen får jag höra att han ska springa. Och då åker man inte till Halmstad. Så att, han har ju varit en konkurrent och det är klart att man vill att konkurrenterna ska vara rena om de både tar prestige och... Mm. Ja, ekonomiska fördelar från honom.
Ja, för nu har det ju varit några dopingfall och tycker du att andra uttalar sig tillräckligt starkt om de fallen som är inom svensk löpning i det här fallet då?
Det enda är väl kanske att liksom, vi blir aldrig tillfrågade. Det är ju inte som att man har trott att Robel har varit ren utan man har inte kunnat säga att han dopar sig heller, men om man skulle gissat så skulle man gissat på att han dopar sig. Och då kan jag tycka liksom att varför går det inte ut några formulär från förbundet eller sådär. Och Adil visste väl nästan alla att han var dopad och han fick bara fortsätta hur många år som helst utan att han åkte fast. Och det var väl till slut vid ett EM då som han åkte fast och det var ju inte ens genom den svenska antidopingpoolen.
Mm. Nu ska vi säga det, när vi spelar in det här så är ju B-provet inte analyserat för Robel Fsia. Men om du jämför med Adil Boafif, han åkte ju på EPO, vilket ju liksom utesluter misstagsdopning då. I Fsias fall vet vi ju inte exakt vad det handlar om än. Det mycket talar för att det inte handlar om EPO den här gången. Gör det någon skillnad tycker du att det liksom kan vara en misstagsdopning då enligt honom via något kosttillskott eller liknande?
Ja, men misstagsdopning existerar ju inte. Nej. Inte när det gäller sådana saker som jag hört att han åkt fast för. Det är ju klart att det finns exempel på någon här i Sverige som åkt fast för någon kosttillskottsgrej, men det har ju varit andra saker. Mm. Det här är fortfarande allvarliga saker som han åkt fast för som man inte bara får i sig. Och både han och Abeba utförde ju sin träning i Etiopien och det har ju varit väldigt mycket kenyanska dopingfall, men vi som har lite koll, eller inte koll, men vi som funderar mycket i alla fall tror ju oss veta att det faktiskt är mycket, mycket värre i Etiopien, att Etiopien är som Marocko. Med mer systematisk doping och att kenyanerna kanske inte, att de dopar sig mer oprofessionellt då. Mm. Och inte kommer undan med det. Men den kanske just är mer systematiskt i Etiopien. Och Robel tränar ju med några av de absolut bästa etiopiska landslagslöparna. Och fick hjälp av deras coach. Så det är ju inte som att Robel har åkt dit och dopat sig själv. Utan han har ju tagit samma saker som hela gruppen. Och då tror jag att det är ett paket. Ja, det här är ju bara spekulationer. Men jag tror ju att det är allt de tar. Det mesta som går. I alla fall 3-4 olika saker. Och att bloddoping är en av de sakerna. Mm.
Är det så att ditt förtroende och din tillit till afrikansk löpning, är det väldigt, väldigt lågt?
Men jag skulle säga att om jag får stryk av en marokkan, då tänker jag att han är dopad. Jag delade rum med en marokkan i somras som sen åkte fast för, han vann loppet och sen åkte han fast för EPO några månader senare. Vid det loppet faktiskt, det var där han testade så åkte fast. Och jag delade ju rum med Robel vid Europacupen, så jag delade rum med 2 dopade det här året. Och det är inte så mycket som skiljer dem från vanliga människor, ska man ju komma ihåg. Det är väldigt lätt att man fastnar i det där, annars så tänker jag att de ska vara sämre människor eller någonting, utan det handlar ju om kultur, och i Marocko finns det en sån dopingkultur, och jag tror ju att den finns även i Etiopien, även om inte det avslöjat sen, och den råkade ju Robel komma med då.
Jag tänkte på det, Adil Bouafif, det kom inte som någon överraskning, sa du, och samma sak nu med Fysias fall, du hade det på känn lite grann om jag förstår det rätt. Hur många andra löpare när det handlar om svensk löpning känner du så med just nu?
Ingen.
Utan det var dem och de har åkt dit?
Och jag Beber kände så också med, hon åkte dit.
Ja. Men när du står på startlinjen i ett stort maratonlopp och som i Valencia, jag vet inte, vad kom du där, 19 eller någonting sånt va? Av de som slår dig där, vad tänker du liksom? Är det på lika villkor, tänker du där när du står på startlinjen?
Ja, men det är lite lättare att ta koll på europeer. Och där var jag väl, jag hade 2 europeer precis framför mig. Och en var, ja, så här. Då har man mer att gå på fakta, så här, att han var kanske 5 år äldre än mig och tagit ett ännu större kliv. Och ja, rent den utvecklingskurvan, då kan man tänka så här, är det här verkligen korrekt? Men det, ja. Det var liksom bara så här en tanke. Annars misstänker jag ingen. Och sen när det gäller afrikanerna, som sagt, jag vet inte, det är ingen som vet. Så ja, säg att hälften av afrikanerna kan vara dopade, men behöver inte varit så heller.
Hur ofta testas du?
Jag testas 3-4 gånger om året utanför tävling och 3-4 gånger om året vid tävling.
Känner du ändå att man gör ett gediget antidopingsarbete, eller kan det göras bättre? Du vinner lite grann på det, att ni skulle kunna tipsa.
Jag tror att man måste gå mer på tips och misstankar. Kalla det fördomar, eller kvalificerade fördomar. Om man kollar liksom på statistik, så vilka länder är dopingfall i. Då kan man testa de länderna ännu mer än att fortsätta testa länder som, där det faktiskt aldrig händer. Att det är lite bortkastade pengar. Och också lite hur man faktiskt lägger upp ett år. Det finns ju ingen dopare som skulle tävla så mycket som jag gör. Jag säger inte att jag inte skulle testas av den anledningen. Men ja, det här med att åka på träningsläger och ha de här kraftiga formkurvorna och bara kunna slå till och så. Och sen helt plötsligt vara ganska dålig som Robel var. Det är ju
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Exakt.
Apropå det här med tips, jag måste bara berätta att jag tipsade en gång om en kille som jag tyckte de skulle testa. Jag var på en tävling på Madeira och delade rum. Det här var en rysk längdhoppare.
Ja, han med
the magic bag. Han var storrökare också, så han låg och rökte konstant inne på rummet som vi delade. Och han tog fram en ICA-kasse med olika preparat och sprutor och började injicera på rummet innan tävlingen. Sen gick han dessutom och vann den här längdhoppstävlingen, vilket ju gjorde mig skogstokig. Känns inte som det var några vitaminer i de där provrören som man hade stående på sitt nattduksbord bredvid mig. Där
och, provrör?
Ja, hällde upp och blandade och sprutor och grejer. Så då tipsade jag faktiskt. Det fick mig att se rött. Men, och det här var han skulle tävla på i Stockholm veckan efter. Mm. Men han dök aldrig upp.
Så där.
Sen kan man ju fråga sig hur det gick till.
Men när du springer fort nu då, David, har du liksom, kan du känna att folk undrar var din form kommer ifrån sent i karriären?
Ja, lite grann. Helt klart att det finns löpare som är just i 25-årsåldern då det börjar ta fart för mig. Som tyr sig lite till mig och undrar liksom, vad har du gjort? Liksom. Mm. Att de kanske tror att jag faktiskt bär på större hemligheter än de som anses mer som råtalanger och kanske är mycket bättre löpare än när de är 20. Men misstankar tror jag inte. Det var några som blev lite förvånade just när jag sprang på det svenska halvmaratonrekordet. Då jag kanske bara hade kommit trea på terrängen helgen innan och fyra på terrängen och sådär. Men ja, då ska man ju komma ihåg att det var till exempel Robel som var fören där och så. Så att, men jag är väl också, jag tror också att folk har förstått att jag är en löpare som kan slå till. Och jag höjer mig oftast vid riktigt bra lopp också. Och, ja, jag presterar inte alls på samma nivå när det gäller lopp i Sverige och så. Så jag tror att folk börjar se mitt typ av mönster. Vilka lopp det jag satsar på. Så jag kör ju väldigt många loppar för träning.
Men om du ändå har känt så att folk tittar snett på det när du gör liksom bra resultat då. Hur hanterar du det?
Ja, men jag har egentligen bara hört något enstaka. Det var till och med från en konkurrent. Då blev man lite arg, men annars. Jag har faktiskt inte riktigt behövt deala med det. Nej.
Och vi vrider klockan tillbaks många år till början. Högby nämnde vi där. Du kommer ju från en stor idrottarfamilj. Jag vet inte, alltså, du har ju haft två syrror som har varit med i landslaget och sprungit mästerskap för Sverige. Du har en brorsa som har varit med på VM i mångkamp som väl också började som löpare, tror jag, va? Innan han switchade om till mångkampen. Och dina föräldrar var ju duktiga löpare, bägge två. Hade du någon val?
Nej, det hade jag nog inte.
Det är så enkelt.
Ja, jag har ju ingen talang för mångkamp heller. Så Nej. Det fanns inte på kartan.
Men var det löpning som var din dröm? Eller var det där det blev?
Mer att det bara blev det, precis. Mm.
Och vad ville du då?
Jag hade nog, mina intressen låg nog lite utanför idrott i så fall. Jag var väldigt filmintresserad ett tag och funderade lite på regissör och så. Så mina idoler när det gäller löpning var nog ganska få, men jag hade några. De började nog komma kanske först när jag var 20-25. Mm. Och mer behövde en större inspiration när jag hade valt löpning för allting annat. Mm.
Men hur var det så här när ni var barn? Jag får ju någon sån här jättekonstig bild i huvudet hur ni springer runt där på Öland och springer överallt. Vi springer till affären, springer till skolan lite grann som
kenyanerna till skolan.
Kenyanerna, ja. Eller, var det på det sättet?
Ja, men jag var ju då tredje barnet, så jag tog väl efter mina stora systrar lite granna och började faktiskt springa rätt tidig ålder, tidigare än de gjorde skulle jag säga. Så jag började nog springa, träna själv så här då och då i 10-12 års åldern. Och det tror jag är lite ovanligt, i alla fall i Sverige, att man gör det. Min pappa har liksom aldrig riktigt haft tränarmentaliteten. Så han har liksom aldrig stått och kollat enbart på mig när jag har sprungit eller skrivit program mot mig. Utan det var att man fick ge sig ut på de här löprundorna själv. Och just att pressa sig på intervaller och sånt kan ju vara ganska svårt. Speciellt kanske som tonåring i den åldern när det finns så mycket annat som lockar. Så för mig hjälpte det ju verkligen att börja fira gymnasiet i Växjö.
Och när jag nämner dina syskon här, Johanna och Ida, som jag sa, har ju sprungit mästerskap då för Sverige, och Marcus har gjort mångkampsmästerskap för Sverige. Är ni fler syskon också, eller?
Nej, det är
utan alla nådde landslaget då och blev Sverige elit liksom i friidrott.
Precis. Jag har ju fram tills nu känt att jag är den enda som liksom inte har lyckats. Jag tyckte att mina systras och brorsans meriter varit mycket, mycket större. Brorsan hade ju ett junior-VM-guld. Brons menar jag. Mm. Och båda systrarna vann ju NCAA-mästerskapen. Mm. Och då var jag ju inte ens ett SM-guld ens. Jag var ganska misslyckad jämfört.
Ida minns vi kanske mest som hinderlöpare, men hon är ju topp 10 i Sverige genom tiderna på både 5000 och hinder. Och Johanna tog ju medalj på träng-EM, va? Visst gjorde hon det?
Mm, just
det. Ja, och båda framgångsrika borta i USA också på universitetsnivå. Johanna finns ju inte med oss längre tyvärr. Hon gick ju bort då 2013. Hur tog du det?
Ja, men det var ju ett hårt slag för oss alla. Jag hade väl inte haft det på känn så länge, men det var ändå ganska uppenbart sista halvåret att hon inte mådde bra. Så det halvåret var jobbigt, och sen var det ju jobbigt ett år efteråt ungefär, att det liksom påverkar allting man gjorde. Mm. Att löpningen gick dåligt och så. Mm.
För hon valde att avsluta sitt eget liv då, om jag förstår det rätt.
Precis, ja. Och ja, de tankarna tror jag inte hon hade så jättelänge, men hon kanske mådde mindre bra under väldigt många år. Så jag hade väl hopp om att det skulle bli bättre in i det sista, och det hade väl alla runt omkring henne. Men ja, det är ju möjligt att det var skönt för henne själv med ett avslut, men det fanns ju liksom perioder då hon faktiskt mådde väldigt bra, och hon försökte ju väldigt mycket. Det var väl efter hon gav upp löpningen som hon blev lite mer förlorad, men hon mådde ju inte jättebra när hon var löpare heller, utan jag tror att hennes det här året när hon vann 3 stycken NCAA-titlar var ju egentligen hemskt för henne rent känslomässigt, så att hon vantrivdes typ. Så att hon slutade ju när hon var som bäst, men det var ju bara för att hon gjorde en sån typisk ja, som många idrotter gör, att man tar det lite för långt.
Var det prestationsångest, eller vad var det som plågade henne?
Inte så mycket kanske prestationsångest när man tänker så här inför tävling och sådär, men mer typ att ja, med krav på sig själv. Att är man inte bäst så då är man inte värd någonting. Eller ska
är
man
det någonting i det som du kan känna igen i dig själv? Att, har du även en prestationsångest som driver dig?
Nej, det enda är väl att jag har ganska snabbt att liksom kanske känna mig lite utanför det jag håller på med. Ja, efter den här Japanresan för en månad sedan så kom jag hem och blev febrig. Och, ja, då är det en upptrappningsperiod efter det, och jag har faktiskt inte sprungit kvalitet nu då på en månad. Då känner man redan så här att ja, jag är verkligen en löpare fortfarande. Så jag har nog ganska liksom snabbt att falla ut ur zonen och tänka att liksom, kommer jag verkligen kunna göra någonting mer bra? Så det är inte som att jag går runt och är mallig nu då, över att jag slog svensk rekord i december. Så på det sättet kan man väl säga att jag snuddar på att vara lite destruktiv, men annars så är vi ganska, eller var vi ganska olika.
Man pratar ju också om hur många som lever med psykisk ohälsa, att löpning faktiskt kan vara en form av medicin för väldigt många, att man mår så mycket bättre av löpning. Är det någonting du möter i din omgivning också? Att man pratar om detta nu på ett sätt som att det kommit upp på agendan, menar jag?
Jag tycker att det är så. Att det alltid hjälper att komma ut. Att man ofta känner sig bättre efteråt. Och ett hårt pass är ju med endorfiner. Så då kan det verkligen vara så att problem som man upplevde stora före passet är inte ens några problem efter passet. Så det är en väldigt bra medicin på det sättet. Och just när gällde Johanna så kanske hon hade mått bättre av att fortsätta springa lite även efter elitsatsningen, men hon ville ju helt ta avstånd från det hon hade gjort, och ja, då blev det inte så mycket löpning för henne.
Men var hon prestationsinriktad även utanför idrotten också? Var det?
Ja, lite så att hon ville bli bäst på andra saker, så hon provade kanske en sak i ett halvår och sen gick hon vidare och så. Så velade lite fram och tillbaka.
En sökare?
Mm.
Är du en sökare också?
Ja, men inte alls på samma sätt. Men jag tror att vi alla är lite sökare i familjen. Ida har ju numera mest ägnat sig åt traillöpning, bergslöpning, ultralöpning. Och det är ju också, jag tror att alla de som håller på med den idrotten är lite sökare.
Och Marcus har ju blivit pappa precis här också.
Precis.
Ja, med Nadja, Kassadej, just det, mångkampare. Det är väl en utstakad framtid för barnet där, kan man tänka sig också, precis. Kanske om.
Ja, hon verkar väldigt stark redan, så kan hon bli ett explosivt kraftpaket.
Du, David, jag måste fråga, hur ser en typisk träningsvecka ut för dig? Hur många mil springer du och hur många pass kör du?
Ja, men då ligger jag oftast på 11 pass, tycker jag, lagom 10-11 pass. Så ja, i snitt då ett dubbelpass varannan dag, ett enkelt pass varannan dag. Milmässigt pendlar jag nog rätt kraftigt mellan 10 och 18 mil.
Var du legat på som extrema mängder?
Ja, det var där 2014 då jag provade att springa 8 eller 10 veckor i sträck med ett snitt på 21 mil varje vecka. 3 mil
om dagen då, eller?
Över 2 månader. Nej.
Du klarade
men,
det?
Det blev inte jättebra heller. Nej.
En annan grej jag har förstått om vi vid sidan av själva löpningen när det handlar om liksom att leva för att prestera. Du bor ju i Solna, men du bor på drygt 2000 meters höjd.
Ja, jag gjorde det under 1,5 år inför maratonrekordet.
Just det, i ett höghöjdstält då?
Precis, där jag försökte ställa in det på motsvarande 2700 meter över havet.
Men det gör du inte längre, eller?
Nej, nu är jag också... Jag fick en flickvän före maran, så att hon stod väl ut med tältet och ett par dagar i veckan i alla fall. Och sen efteråt så har man inte riktigt prioriterat
det. Är det det första på dejten man visar så här, man ska visa upp lägenheten, att börja visa tältet, eller slutar man med det?
Det var faktiskt så att på vägen hem så sa jag att bara så du vet så måste jag kanske berätta en sak, och då trodde jag att det var något jättejobbigt.
Hur tog hon det?
Ja, men hon tog det rätt bra. Jag tror att det var rätt så bra att jag förberedde den också.
Jag minns, jag var ju på friidrotts-VM 2001 i Edmonton i Kanada. Då var jag uppe och gjorde ett reportage om en gångare som heter Bengt Bengtsson. Han var ju med och gick där. Han tältade ju på rummet där också. Han delade ju dessutom rum, men jag kommer inte ihåg vem det var, om det var någon maratonlöpare eller gångare. Men den här kraken han delade rum med var ju tvungen att flytta då, för det här aggregatet störde ju så mycket så han fick ju inte sova. Men då frågade jag Bengt Bengtsson just om liksom effekten av det här tältet han bodde i, och han sa att det är ingen alls, sa han. Utan, men jag vill inte chansa, menade han på liksom.
Alltså, lite så känner jag också, med tanke på att jag faktiskt persade på halvmaran nu efter 7 veckor utan tält och extremt lite träning.
Det var ett år i tält förgäves.
Ja,
var det så att du kände liksom att du får välja flickvän eller tält lite grann?
Nej, men hon har väl gått med på tältet, men det är inte
så. Hon saknar tältet kanske?
Ja. Vi sov i tältet i natt till exempel, men då har vi inte det igång då. Aggregatet står ute på balkongen, så det är ganska ljudisolerat som tur är.
Vänta nu, ni sov i tältet fast tältet inte är igång?
Precis, att man har tältduken öppen då.
Ah, ja, okay, ja.
Vad säger man då? Ska vi tälta i natt älskling, eller?
Ja, exakt. Vi började faktiskt prata lite om att kanske, alltså om det blir OS för mig, att man skulle kunna åka till fjällen efteråt och tälta. Jag sa typ sådär att det var så väldigt många år sedan jag tältade senast. Så, var det verkligen det?
Ja, men mysigt ändå. Ja. Men det här med tält är ju spännande, för det var ju en diskussion på 90-talet framförallt, inte minst kopplat till längdskidåkningen med höghöjdshus och så. Nu kör man väl inte riktigt det upplägget längre, men i Norge är det förbjudet att bo då på artificiell höghöjd. Vad tänker du kring det?
Ja, det tycker jag är en konstig regel i Norge, just för att det är accepterat i princip alla andra länder. Jag tror att det kan finnas något annat undantag. Så att de då, alltså Norge som ändå, ja, rikt land, då, att inte de utnyttjar sin teknik fullt ut, eller den tekniken som finns snarare, när de ska ligga så långt för när det gäller valla i skidåkning och sådär. Det tycker jag är märkligt. Och sen att det skulle vara oetiskt eller någonting kan jag inte riktigt köpa.
Hörrni, tiden springer iväg här. Jag tänkte på en grej, David, med ditt svenska rekord där. Alltså, är det bara inspirerande, eller är det också, kommer det någonting jobbigt med det? Liksom att, ska du slå det igen så måste du pressa dig ännu mer. Jag kan tänka mig att det för med sig någon slags ångest också, eller har jag fel?
Jo, nej, men du har lite rätt. Dels är det ju en bra tid nu, så det krävs ju väldigt mycket för mig att springa snabbare. Jag kan ju till och med vara i väldigt mycket bättre form och ändå springa långsammare, för jag fick ju, alltså, det var ju väldigt bra omständigheter också den tävlingsdagen. Och sen tänker jag väl också lite rent livsmässigt, vad är egentligen skillnaden? Om jag skulle springa en halv minut bättre, det är ingenting som kommer förändras i mitt liv då. Så det är rent motivationsmässigt att bara springa lite snabbare nu. Den finns knappt, i alla fall inte än. Men däremot då att komma i bra form till OS. Det är inspirerande, och kanske springa lite, några fler av de här klassiska maratonloppen och placera sig högt upp i New York eller Boston, det skulle vara kul.
Vad är det du ser som den största utmaningen eller det största målet?
Dels så känner jag nu faktiskt att jag kan inte avsluta karriären och vara missnöjd. Jag tycker jag har uppnått tillräckligt mycket nu för att faktiskt känna att det var värt det. Och någonting i mig vill liksom persa på även kortare sträckor. 5000, 10000 på banan. Så jag är inte klar med bana heller. Så just att springa snabbare, jag tror att det är det som motiverar mig allra mest.
Slutligen, du sa att du gillade film. Att du hade tankar på att bli regissör och sådär till och med. Mm. Vilken är den bästa filmen egentligen som någonsin har gjort?
Då tycker jag att En studie i brott av Alfred Hitchcock är den bästa.
Jag trodde du skulle säga Maratonmannen med Dustin Hoffman.
Nej, inte så nödig egentligen.
David, stort tack för att du tog dig tid att komma förbi till kommentatorerna. Stort lycka till framöver. Vi räknar med en OS-plats. Kan vi göra det?
Ja, det hoppas jag. Tack själva.
Tack. Ja, men tack alltså till David Nilsson. Så där lät det när vi intervjuade honom förra veckan. Tack också till Maratongruppen, återigen Sveriges största arrangör av motionsevenemang, som bland annat då står bakom ASICS Stockholm Marathon och Ramble Stockholm Halvmarathon, för att ni valde att sponsra denna veckas program. Det är vi mycket tacksamma och glada för. Peter, vi är glada att många hör av sig också till oss. Det får de gärna fortsätta att göra. Hur gör man?
Ja, men man skriver till oss såklart. Det är några stycken som skriver på Instagram, där vi såklart heter kommentatorerna. Man kan skriva på Facebook. Där, av någon väldigt konstig anledning, så heter vi Friidrottspodden. Men vi vill heta kommentatorerna.
Ja, de vägrar låta oss byta. Men vi kämpar och jobbar på det. Vi finns på Twitter också. Där kan man söka på kommentatorerna så hittar man oss. Och vi har en mailadress som är kommentatorernapodd@gmail.com. Var det allt för denna vecka, eller? Jag tror det. Njut av sportlovet, Peter.
Detsamma, jag ska ut i regnet. Sen kanske jag faktiskt ska åka till Ullared. Ska du ha någonting, Jonas?
Ja, jag skulle gärna vilja ha två benvärmare, om du kan ordna det.
Två benvärmare?
Ja, nej, men hittar du någonting som du tror skulle passa mig, så köp.
Jag ska göra det.
Sköt om dig och vi hörs snart igen då.
Det gör vi.
Ja, hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.